in i den här stunden nu och vi ska få läsa ditt ord och vi ska få del av det du vill ge, Herre. Jag ber att du ska komma nära med din gode heliga ande. Tack för att du ska måla Kristus för våra ögon som korsfäst. Det som har gett oss livet, Herre. Vi prisar och lovar och tackar dig, Herre. Halleluja. Amen, amen. Återigen, tack för att jag får komma hit. Och det är väl nästan som Daniel säger, att jag börjar väl nästan vara en av er, så att säga. Nej, men det är fantastiskt roligt att få komma. Vi ska läsa två texter idag. Vi ska läsa en ifrån Gamla testamentet. Och så ska vi läsa evangelietexten också för den här söndagen. Men vi börjar ifrån Jesaja 30. Och där tänker jag att vi ska läsa lite stycke. Vi ska läsa första tre verserna. Och så sen så hoppar vi fram till vers 8. Och så läser vi till vers 18. Så vi gör så. Vi slår upp. Jesaja 30. Ve de upproriska barnen, säger Herren. De rådslår utan mig. De sluter förbund utan att min ande är med. Så att det därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka skydd hos farao och få tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd ska bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Och så går vi fram till 8:e versen och så läser vi där. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och nedteckna det i en bok så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. För det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, sluta med era syner. Och till profeterna, profetera inte det som är sant för oss. Tala något smickrande till oss, profetera något bedrägligt. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Därför säger Israels helige, eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och list och förlitar er på sådant, ska denna missgärning bli för er som en spricka i en hög mur som buktar ut mer och mer, tills muren plötsligt rasar på ett ögonblick. Den ska krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog för att hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen. För så säger Herren Gud, Israels helige, om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, vi tänker fly på hästar, därför ska ni också fly. Vi ska rida iväg på snabba hästar, därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en endas hot och för fem mäns hot ska ni alla fly. Tills det som är kvar av er är som en flaggstång på en bergstopp, som ett baner på en kulle. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. För Herren är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom. Och så bläddrar vi fram till Lukas och det 10:e kapitlet. Och där ska vi läsa ifrån vers 38 till 42. Och det är alltså dagens evangelietext. Medan de var på väg så kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog med honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Amen. Idag så är ju temat för den här söndagen: ett är nödvändigt. Och det här temat, det handlar ju i stor utsträckning om att göra rätt sorts livsprioriteringar. Ibland så kommer vi ju i den situationen där frågan liksom lite grann ställs på sin spets. Vad är det allra viktigaste i mitt liv? Vad är det som får mitt liv att sättas i rörelse? Och om man vill uttrycka det lite drastiskt, så skulle man kunna säga det så här: att det du prioriterar mest i ditt liv, det är också det som är Gud i ditt liv. Det kan du fundera på. Det du prioriterar mest i ditt liv, det är också det som är Gud i ditt liv. Den 27 april 2011 så omkom David Wilkerson i en trafikolycka. Och för den som är uppvuxen i frikyrkan, i alla fall uppvuxen på 60-, 70-, 80-talet, så är ju han ett begrepp, ett välkänt namn. Jag minns att jag som ung tonåring såg filmatiseringen av Korset och stiletten med, jag tror det var Pat Boone som i huvudrollen som David Wilkerson. Och jag minns att vi såg den där i kyrkan faktiskt, i Pingkyrkan i Boden. Så fick vi se dem. Man kunde beställa såna här filmer på 16 mm och så hade man som filmvisning. Boken Korset och stiletten är ju David Wilkersons skildring av hur han fick Guds kallelse att gå ut med evangeliet till New Yorks ungdomsträsk. Och det här var ju slutet av 50-talet, så det börjar ju vara ett tag sedan det här hände. Men det hela börjar med att han slängde ut tvn och så börjar han ägna mer tid i bön och stillhet inför Gud. Han valde den goda delen och det togs inte ifrån honom. Och det var då som han kom också inom Guds hörhåll. Och så fick han, så att säga, flytta från sin skyddade landsortsförsamling. Och så fick han, så att säga, Guds kallelse, Guds kraft att stiga ner i New Yorks ungdomsträsk med evangeliet. Och många ungdomar började följa Jesus. Och de fick sina liv förvandlade, de blev befriade från narkotika och andra problem. För inte så länge sedan var ju Nicky Cruz på besök i Sverige. Jag tror att han var inte på Europakonferensen, om jag inte minns fel. Han var en av dessa tonåringar. Idag så är han 81 år gammal, så att han är ingen tonåring längre. Men han är en av dessa tonåringar som fick möta Jesus till frälsning och befrielse. Och han beskriver hur det var som en, hur allt liksom det här hatet som han hade inombords, hur det liksom fick, ja, det liksom försvann i mötet med Jesus. Jag tycker att exemplet med David Wilkerson, det är ju ett bra exempel på vad frukten kan bli om vi vågar ta mer tid i ensamhet med Herren. Om vi liksom spolar framåt tiden 2004, så var ju David Wilkerson på besök. Han var ju inbjuden av Stockholms Philadelphia att ha samlingar. Och så är han på väg till en av dessa samlingar för att hålla en undervisning. Och han sitter där på sitt hotellrum och är väl i bön och stillhet. Och så möter han Herren på hotellrummet innan samlingen. Och Herren talar med honom om det allvarliga tillståndet i svensk kristenhet. Och det hela utmynnar i att han får så att säga ändra sin undervisning. Han får helt enkelt skriva om utkastet. Och så får han med profetisk skärpa bära fram det här budskapet om att Herren har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. En kontrovers som består i apati. Och det där budskapet, jag har själv den här undervisningen på DVD hemma. Och vill du så kan du gå ut på internet och söka på YouTube. Den finns utlagd där också. Mycket stark undervisning. Och apati, det handlar ju inte i första hand om att man har slutat ha verksamheter eller aktiviteter med mera. Utan det handlar ju om att kärleken till Herren har svalnat. Och då får man också så att säga andra livsprioriteringar. Och det blev en förkrossande stund bland de som var samlade där. De var mycket bön till Gud. Jag vet inte, kanske var du med då? Du var inte med på den samlingen. Och det som är så befriande med David Wilkersons budskap, det är ju att han också visar en väg ut ur apatin som inte består i att nu ska vi ha mer aktiviteter, nu ska vi verkligen komma igång här, nu ska vi få häftigare möten och vi ska ha mera konferenser. Utan David Wilkerson försökte visa, det var att vi behöver en omvändelse på djupet. Vi behöver utlysa bön och fasta. Vi behöver på nytt se vårt behov av att söka Herren. Alltså det enda kristna liv som i längden kommer att fungera. Och som kommer att vara avgörande, tror jag, för framtidens kyrka. Sen kan man ju fråga sig vad som har hänt på de här 16 åren sedan David Wilkerson framförde sitt budskap. 2004, det är ju ändå ett tag sedan det var. Och man behöver ju inte gå längre än till sig själv. Det kan ju vara frestande att jag står här som predikant och förkunnare och så talar jag om hur alla ni andra är ljumma och ni är fulla med apati och verkligen liksom står här och försöker trycka ner er ordentligt. Det räcker ju med att börja med sitt eget liv. När jag ser mitt eget liv så kan jag ibland känna hur jag saknar den där nöden för andra människors frälsning. Det är ju någonting som har präglat hela väckelsehistorien. Någonting som har varit centralt och viktigt att leda människor till att ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Och det kan jag sakna, den nöden kan jag sakna. Och samtidigt leva i den vetskapen att nöden för människors frälsning, det är ju inte någonting som jag kan prestera fram med egen kraft. Alltså det här handlar inte om att lyfta sig själv i håret. Utan det här handlar på något sätt om att börja välja den goda delen. Att börja stilla oss inför Herren. Så att han får börja genomsyra hela vårt liv. Att han får fylla oss med sin gode heliga ande. Att vi får komma så att säga i en hörhåll för Gud. Att börja kunna lyssna in hans tilltal. Genom stillhet och tillit läste vi. I gamla översättningen tycker jag det nästan var lite, nästan använder man ordet genom stillhet och förtröstan. Och jag tror till och med att det fanns en sång på det temat som sjöngs mycket på 70-talet. I det sammanhang vi läste i Jesaja så är ju den politiska situationen att Assyrien håller på att bli en stor makt. Efter kung Salomos regeringsperiod så kommer ju liksom Israels rike att delas i två delar. Det blir ett nordrike som kallas då för Israel, eller de 10 stammarna. Och så blir det ett sydrike som består av Juda och Benjamins stam. Och Nordriket, när man läser, alltså följer Nordrikets historia, så är det ju en historia som är bara egentligen tragedi. Det som, när jag läste på teologen, så sa min lärare, han sa om kungarna att det var ju bara skräp med dem, sa han, ungefär så uttryckte han det. Nej, men det är ju så att Nordriket, de kommer ju att leva i konstant avfall från Herren. Och så går man längre och längre i synd. Och till slut så utmynnar det ju där i Guds dom. Gud drar en gräns. Och 722 så faller Samaria och blir intaget av det assyriska riket. Och större delen av hela de här 10 stammarna, de förs bort. Och landet står öde. I Sydriket så är det lite som ebb och flod, skulle man kunna säga. Ibland så kommer en kung som gör vad rätt är i Herrens ögon. Ibland så sker det motsatta, och så får man en kung som gör vad ont är i Herrens ögon. Själva namnet Jesaja, bara det är ju lite intressant att stanna i. För det är ett namn som betyder Herren är frälsningen, eller hos Herren är frälsningen. Och hela Jesaja-boken är ju ett vittnesbörd om vart den egentliga frälsningen finns. Var finns den egentliga befrielsen? Ja, bakgrunden handlar ju om hur assyrierna under ledning av Sanherib, som var assyriernas härskare vid den här tiden, de har intagit 46 judiska städer och orsakat en enorm förödelse. Och nu fattas det bara att Sanherib tågar med hela sin armé i riktning mot Jerusalem för att inta det också. Och det senare så vet vi ju att de till och med kommer så långt att de står utanför Jerusalems murar. År 701 tror jag det var, så står Sanherib med en armé på nästan 200 000. Och så tänker man att nu ska vi ta Jerusalem bara som en munsbit. Och så griper Herren in och krossar i stort sett hela den assyriska armén. Och det där vet man också när man läser assyriska källor. Alltså utifrån assyriska källor så vet man att Sanherib gjorde ett försök att inta Jerusalem. Men att någonting hände där i Jerusalem, det står i de här källorna. Och man förklarar det som att det måste ha varit någon pest. Därför att det var nästan 200 000 som så att säga dog där utanför det. I Bibeln så har vi den förklaringen att det var Herrens ängel som gick ut och slog den assyriska armén. Så att hela det där försöket misslyckades. Men nu är de inte där, de är inte framme vid Jerusalem. Men de är på väg och det blir oro, det fanns alla anledning till oro. Och så söker man inte hjälpen hos Herren, utan man tror att hjälpen ska finnas i politiska allianser. Vid den tiden så var ju Egypten en ganska stark militärmakt. Så man tänker söka hjälp av Egypten i ett väldigt pressat läge och en svår situation. De rådslår utan mig, de sluter förbund utan att min ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka skydd och svara och få tillflykt under Egyptens skugga. Och det där är ju en allvarlig beskrivning. När Herren genom Jesaja säger att man hopar synd på synd när man tar beslut utan att ha frågat Herren, utan att ha sökt hans vilja. För det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning. Och som säger till siarna, sluta med era syner. Och till profeterna, profetera inte det som är sant för oss. Tänk, så långt kan det gå alltså. Tala något smickrande till oss, profetera något bedrägligt. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels heliga. Maria valde den goda delen. Hon valde att sätta sig ner och lyssna till Herrens undervisning. Jesaja beskriver en situation där Guds folk inte vill höra Herrens undervisning. Utan det man vill höra, det är godis. Det är sånt som kliar i öronen. Men där kraften till omvändelse uteblir. I veckan så läste jag i tidningen Dagen att Sverige numera räknas som ett av världens mest sekulariserade länder. Ett så litet land som Sverige. Så vårt land är alltså i djup kris. Vi har ett Sverige som blöder. Vi läser om ett Sverige där dödsskjutningar och gängkriminalitet har blivit vardag. Och med risk för att spetsa till det lite, lösningen för Sverige djupa sett, det är ju inte att vi ska få en ny regering 2022. Även om det kanske kan hjälpa till i någon väg, jag vet inte. Utan det som har lyft vårt land på riktigt en gång, det är ju de folkväckelser som kom i mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Alltså det evangeliet om Jesus Kristus som är det som kan lyfta Sverige än en gång. Än idag så skörde vi också välsignelse av dessa folkväckelser, faktiskt. Och budskapet från Herren via Jesaja till oss, det är att vi behöver vända om och bli stilla. Alltså det är i stillhet och förtröstan som vi blir starka. Det är i stillheten som vi kan lyssna in Guds tilltal för vårt liv. Därför tror jag att omvända sig till stillhet, det är en viktig bön. Herre, gör mig stilla i mitt innersta så jag kan se din väg i det som just nu är. Det är så lätt när församlingen är i djup kris att man börjar jaga på hästar. Oj, vi måste ha häftigare program. Upp med rök. Numera är det ju ljusshow och rökmaskin som ibland ska vara det som gör att folk ska lockas till kyrkan. Ibland så talar man om att sänka trösklarna om vi bara gjorde enligt den metoden. I Guds rike så är allting upp och ner. Det riket är annorlunda. Gud kallar oss att vända om och bli stilla för att ge oss frälsning och kraft. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. För Herren är en domens Gud, saliga är alla som väntar på honom. Så länge vi vill jaga fram på hästar, alltså billigt talat, så väntar Herren på att få visa oss nåd. Och Gud, han har ju faktiskt all tid i världen att vänta. Han kan verkligen vänta. I Psaltaren 37 så står det också: var stilla inför Herren och vänta på honom. Och stillhet, det har ju ingenting med att man ligger på soffan hela dagarna och gör inget. Det är ju inte det som är att vara stilla. Utan en människa som har omvänt sig till stillhet, det är en människa som vet var den verkliga förtröstan och hjälpen finns. Och som har den styrkan och kraften att gå när Gud kallar. Och då går man inte i egen kraft. Och att gå i egen kraft, det är ju den här bilden av att jaga fram på hästar. Utan då kommer man i Herrens kraft och styrka. Man går när han kallar. Därför att man är stilla. Man lyssnar in. Maria har valt den goda delen och det ska inte tas ifrån henne. Texten om Marta och Maria är ju en text som är välkänd för de flesta. Och många predikningar om den här texten Det ger ju Maria rätt och Märta fel. Ofta brukar man ju dela in det så. Bakgrunden är ju att Jesus är på väg till Jerusalem för att lida och dö på ett kors och uppstå på tredje dagen. Och så på vägen till Jerusalem så tar Jesus tillsammans med sina lärjungar in hos Märta och Maria. Vi vet också utifrån Johannes evangeliet att de också har en bror som heter Lazarus och som får en sjukdom som gör att han dör. Och så kommer Jesus och väcker upp honom från det döda. Så att det här är ju en välkänd text. Och en del av oss har säkert läst den ett antal gånger. Och i teorin så ger vi ju alltid Maria rätt. Hon valde liksom den goda delen. Hon valde att sätta sig ner vid Herrens fötter och lyssna till hans ord. Bara det att Maria sätter sig vid Jesu fötter och får undervisning, det var någonting som var unikt i den kultur som Jesus verkade i. Då var det ju oftast män som studerade hos en rabbin. Men Jesus, han uppmuntrar också kvinnor att studera skriften, att sitta ner vid Jesu fötter och få ta del av hans undervisning. Men om vi återgår till Märta, om jag är ärlig så kan jag ofta känna igen mig i Märta i mitt eget liv. Man är så upptagen med det här jordiska, det här jagandet med hästar som Jesaja uttrycker det. Och ibland så kan det ju vara saker som är helt legitima, som ibland faktiskt måste också prioriteras. Och det vet man ju, det vet ju alla ni som har hus och när man har familj och barn. Ibland måste, alltså det här med hus, det är både en välsignelse men det är också ibland en någonting som verkligen kan stjäla tid från en. Och Jesus, han är ju inte på något sätt ute efter att trampa ner Märta i skoskaften. God mat och gästfrihet och liksom jordisk glädje, det är ju inte någonting som är förbjudet. Men det är så lätt när man blir upptagen av detta att man låter sig uppfyllas av bekymmer. Och så krymper horisonten, den blir snävare. Och så kommer in besvikelse och frustration och till slut så kommer Märta in och då är hon arg på Jesus. Kan inte du göra något åt situationen? Men Jesus, han möter ju Märta med otrolig kärlek och omsorg. Märta, Märta, varför oroar du dig för så mycket? Och Gud, han har ju skapat oss till sina avbilder. Och han vill ju i första hand att vi ska lära känna honom. Och jag tror att det Jesus avslutningsvis vill säga, det är ju att ibland finns det tillfällen då det är bra att skjuta på allt annat. För att sitta ner vid Jesu fötter och lyssna till hans undervisning. Genom stillhet, om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan ska ni bli starka. Och jag tror att i en tid som nu så tror jag att det är oerhört viktigt att vi faktiskt tar tid att vara ensam med Jesus. Så att han får genomsyra vårt liv. Att han får uppfylla oss med sin gode heliga ande. Herre, så tackar vi dig för den här stunden. Vi kommer inför ditt ansikte. Och vi bekänner inför dig att vi tyvärr är det ibland inte så bra med våra liv, Herre. Många gånger så har vi jagat fram på hästar. Många gånger så har vi valt allt annat istället för att omvända oss i stillhet och ta emot det du vill ge. Herre, jag ber att du ska omvända oss till stillhet så att vi får komma in för ditt ansikte och att vi får komma i hörhåll för dig så att vi kan höra vad du vill tala i en tid som är nu, Herre. Tack Jesus Kristus, jag ber för oss som är samlade här. Tack för att vi får sitta ner vid dina fötter och tack för att vi får lyssna till din undervisning. Och jag ber, Herre, att du ska få genomsyra vårt liv, Herre. Att du ska få prägla oss, Herre. Och att du gör oss mer lika dig, Herre. Ge oss också en nöd för människors frälsning. I Jesu Kristi namn. Amen.